taltidning Djurens Rätt, nummer 3, 2010. Tidningen Djurens Rätt ges ut av förbundet Djurens Rätt och är redaktionellt självständig. Jonas Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hör gärna av dig till redaktionen, telefonnummer 08 555 914 30. Taltidningen produceras av Iris Intermedia och jag som läser heter Ida-Maria Högqvist. Bästa prenumerant på Djurens Rätts taltidning. Nu får du äntligen Djurens Rätt som taltidning igen. I det här utskicket hittar du en skiva med alldeles färska nummer 3 2010 och en med ett sammandrag av nummer 4 2009, nummer 1 2009 och nummer 2 2009. Jag ber återigen om ursäkt för att du under en period inte fått tidningen. Som jag tidigare berättat beror utgivningsuppehållet på krånglande teknik och att taltidningsredaktören under våren avsagt sig uppdraget efter lång och väl utförd tjänst. Som kompensation vill vi erbjuda en delvis återbetalning av medlemsprenumerationsavgiften 2010 med 100 kronor. Det enda du behöver göra är att ange till vilket bankkonto du vill att vi ska sätta in pengarna. Med önskan om att du har glädje av tidningen, fortsätter stödja Djurens Rätt och får en fin höst. Jonas Nilsson, chefredaktör Djurens Rätt. Du kan skriva till Djurens Rätt. Tidningen Djurens Rätt, box 2005, 12502, Älvsjö. Eller skicka med e-post djr@djurensratt.se. Eller ring 08 555 914 30. Djurens Rätt nummer 3 2010. Tidningen ges ut av förbundet Djurens Rätt och är redaktionellt självständig. Jonas Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hör gärna av dig till redaktionen på telefonnummer 08 555 914 30. Taltidningen produceras av Iris Intermedia och jag som läser heter Ida-Maria Högqvist. Innehåll. Avsnitt 1. Ledare. Avsnitt 2. Insändare. Avsnitt 3. Pälsindustrin avklädd i välsydd kampanj. Avsnitt 4. Underskrifterna övertygade inte. Avsnitt 5. Nytt avhopp blottar styrelsekonflikter. Avsnitt 6. Konsument med underrubrikerna Gabriella testar, Bä och bu, Ett ljus i mörkret, Ekologiska grönsaksrecept och hälsosamma desserter, Nya märken på sminksmart.se, Fler bra produkter. Avsnitt 7. Kultur med recensioner med underrubrikerna A. Skulle du kunna äta din katt? B. Inklusive frukost. C. Popartisten djuren behöver. D. Slutet på Mr. Y. E. Obligatoriskt museistopp. F. 95. Och slutligen G. Djurperspektiv i tidskriftsvärlden. Detta följs av en återblick. Djurens Rätt fyller 101 år i år. Avsnitt 8. En ministers försvarstal. 9. Tung Djurens Rätt-profil avgår. 10. Företagsam namninsamlare. Avsnitt 11. På jakt efter gatans djur i Alexandria. Avsnitt 12. Opinion. Med underrubrikerna Tom retorik och Skäms Sverige. Välkommen. Trevlig läsning. Avsnitt 1. Ledare. I valet och kvalet. Vissa av de val man ställs inför här i livet är enklare än andra. Kött eller fisk? Inget. Djurens Rätt eller Djurrättsalliansen? Båda. Och av de politiska allianser som likt flyttfågelflockar framåt hösten svirrar i luften omkring oss väljer ingen, varken den borgerliga eller rödgröna varianten, utan att först ha studerat vår valrörelsewebbplats www.alliansfördjuren.se förstås. Vill du lägga din röst för djuren bör du dessutom ägna uppmärksamhet åt både den här tidningen och den bilaga som medföljer. På våra fokussidor skriver vi bokslut över regeringens djurpolitik de gångna 4 åren. Där låter vi också olika aktörer med intressen för, eller i vissa fall mot, djuren göra sin bedömning av vad som varit bäst och sämst, samt vad man hoppas på under kommande mandatperiod. Därutöver får jordbruksminister Eskil Erlandsson, som är den i regeringen som har ansvaret för djurfrågorna, stå mot väggen i en exklusiv intervju. I den särskilda valbilagan bjuder vi på sammanfattning och analys av den politik de olika partierna går till val på, allt ur djurens perspektiv. Där finns dessutom handfasta tips för dig som vill påverka på fler sätt än att bara rösta, eller som ännu inte får göra det. Djuren har fler kval än valmöjligheter och vi skriver den här gången bland annat om de inspärrade minkarnas förfärliga situation och om gatans djur i egyptiska Alexandria. Men det handlar också om några av alla de föredömliga människor som på olika sätt valt att jobba för djuren. Fick jag välja bland dem skulle jag nästan föreslå att du börjar läsa om numrets medlem i fokus. Eller om förbundets nyss avgångna verksamhetschef och det val han just gjort. Välkommen till ett nytt nummer av Djurens Rätt. Det skriver Jonas Nilsson, chefredaktör. Avsnitt 2. Insändare. Vem är vem, vad är vad i vegovärlden? Det är alltid lika intressant att läsa Djurens Rätt-tidningen. Väldigt bra med djurförsökstemat. Ett tips. Ibland använder ni begreppen vegan och vegetarian, men ibland bara vegg eller vego. Då vet man inte vad det innebär. Både jag och min dotter är veganer och tycker det vore bra om ni alltid skriver om ni menar vegan eller vegetarian. Jag tror alla veganer skulle uppskatta det eftersom det finns många begreppsförvirringar inom området och det är ju bra om just ni på er redaktion hjälper till att få människor att förstå skillnaden. Många vegetarianer gör ju sitt kostval av miljö- och hälsoskäl medan veganer oftast baserar det på ideologi, djurrättstänkande. Det skriver Nina Hedlund. När vi skriver om enskilda produkter är det viktigt att berätta om de är vegetariska eller veganska. Det försöker vi alltid göra. Men när det gäller allmänna uppmaningar så är vego ett bra ord. Människor står på olika ställen i livet och att för en köttätare gå över till vegansk mat är ett stort steg. Då tycker vi att det är bättre att formulera sig så att man kan välja så mycket av vegetarismen man är redo för. Ordet vego inkluderar på så sätt alla typer av vegetarisk och vegansk mat. Det finns också en liten risk att skrämma bort folk som har svårt för ordet vegan, även om det nog är något som håller på att förändras. Till sist finns också ett praktiskt skäl. Ordet vego tar mindre utrymme i anspråk och går snabbare att svälja än vegetarisk och vegansk mat. Det svarar redaktionen och Gabriella Terneborg, ansvarig för konsumentfrågor. 3. Pälsindustrin avklädd i snygg kampanj. I augusti släppte Djurrättsalliansen sin rapport om de eländiga förhållandena i den svenska pälsindustrin. Ingen kan väl ha missat bilderna på lidande minkar i minimala rostiga burar. Djurrättsalliansens smygfilmer av förhållandena på 20% av landets minkfarmer visade ett tydligt resultat. På en stor majoritet av anläggningarna fanns döda och skadade minkar och minkar med stereotypa beteenden orsakade av stress och leda. Dessutom hittade aktivisterna miljöproblem på 75% av gårdarna där kadaver lämnats öppet och gödselläckaget bedömdes som olagligt. Enligt Djurrättsalliansen visar undersökningen en näring som är katastrofal för djuren och de uppmanar till att rösta fram en regering som vill driva på ett förbud mot minkuppfödningen. För 7 år sedan gav den statliga pälsdjursnäringsutredningen branschen fram till 2010 på sig att visa att de uppfyller kraven i djurskyddslagen. Annars skulle den helt eller delvis läggas ner. Sedan dess har ingenting hänt. Uppfödningen ser ut som den har gjort i decennier, säger Lina Flyrén från Djurrättsalliansen. Materialet fick stor uppmärksamhet och fanns med i alla medier under flera dagar. Det ledde också till flera debatter mellan politiker från den rödgröna och den borgerliga alliansen. Allra hårdast gick Vänsterpartiets Lars Ohly ut med upprepade krav på svar från jordbruksminister Eskil Erlandsson och löften om att stänga minkfarmarna vid ett valseger. Eskil Erlandsson och sin sida kallade snabbt till krismöte med Jordbruksverket och gav dem i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan för hur djurskyddet i minknäringen ska stärkas. Stort fokus har lagts på det filmade materialet, men kampanjen drivs av aktivister över hela landet och Djurrättsalliansens researchgrupp har dessutom utfört ett omfattande arbete med att läsa forskningsrapporter och inspektionsprotokoll. Vi har också åkt runt till många farmer eftersom det saknas aktuella sammanställningar över vilka anläggningar som fortfarande är aktiva, säger Lina Flyrén. Vad har ni lärt er av höstens griskampanj? Att vara ute i bättre tid och ha materialet färdigt en tid innan det skulle släppas så att vi kunde förbereda oss i lugn och ro. Det var också lättare att förutse reaktioner från olika delar av samhället och planera för dem. Har det varit någon skillnad i gensvaret på kampanjerna så här långt? Det har varit lättare att få folk att uttala sig om pälsindustrin än om en omställning till en vegetabilisk livsmedelsindustri. Det är inte lika kontroversiellt med kritik mot päls. Är det verkligen nödvändigt att visa alla dessa fruktansvärda bilder på lidande djur? Djurrättsrörelsen har haft pälskampanjer i många år nu och vi kände att chockbilderna måste användas så att vi inte hymlar med hur det ser ut på farmerna idag. Vi hoppas att det här är den sista pushen som gör att vi får ett förbud. Reporter Mikael Mildén. 4. Underskrifterna övertygade inte. I juni överlämnade Djurens rättsordförande Camilla Björkbom mer än 107 000 namnunderskrifter mot pälsfarmning till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Jag är imponerad över mängden namn men kommer inte att driva frågan, sa han. Djurens rätts pälskampanj har pågått sedan 2009 och inbringade 107 471 underskrifter insamlade av aktiva djurrättare vid festivaler, gatufester och andra evenemang runt hela landet. Ett stort antal klädesbutiker och djuraffärer har också haft listor tillgängliga för kunderna. Detta är en av våra huvudfrågor i valrörelsen. Vi bör förbjuda pälsfarmning nu och bespara miljoner djur att under 6 månader leva ett liv som bara går ut på att i slutändan bli en pälsdetalj på någons jacka, säger Camilla Björkbom. Reporter Louise Sedelöv. 5. Nytt avhopp blottar styrelsekonflikter. Ludvig Lindström lämnar uppdraget som styrelseledamot i Djurens rätt. Han tycker att för mycket av styrelsens tid har lagts på konflikter. Förbundsordförande Camilla Björkbom håller inte med om beskrivningen. Det var via e-post som Ludvig Lindström i mitten av augusti meddelade anställda och lokalt aktiva i Djurens rätt att han i förtid avgår ur förbundsstyrelsen. Beslutet var jobbigt att fatta. Jag gillar Djurens rätt väldigt mycket och de som arbetar i organisationen gör generellt sett ett mycket bra jobb. Dock finns det ett par personer i styrelsen som är konfliktskapande och ofta sätter hårt mot hårt när det uppstår oenigheter. För mycket av min tid har gått till att medla och agera konfliktlösare. Tid som kunde ha använts på ett bättre sätt, säger han. Förbundsordförande Camilla Björkbom beklagar att Ludvig Lindström lämnar sin post men delar inte hans åsikt om styrelsen. Jag kan inte uttala mig om arbetet innan jag tillträdde i maj, men vi har uträttat mycket sedan stämman. Ludvig och jag har inte samma definition av konflikt. Han kallar saker för konflikter och tycker att de är väldigt jobbiga, men bara för att man tycker olika innebär inte det att man har en konflikt, säger hon. På frågan om det finns de i styrelsen som är särskilt konfliktbenägna svarar Camilla Björkbom att hon varken vill eller kan uttala sig om personer i ledningen. Jag tycker det är en bra styrelse med bra blandning av kompetenta personer. Ludvig Lindström har inte velat offentliggöra namnen på de han är kritisk mot. Efter att styrelsen fått se ett utkast till den här artikeln har dock två ledamöter som känner sig utpekade skickat ett skriftligt uttalande till tidningen. De skriver att de inte känner igen sig i Ludvig Lindströms bild av styrelsearbetet men vill påpeka att förbundsstyrelsen mister nu mycket av sin sexappeal. Jag tycker det är en märklig och lite förminskande kommentar på en kritik som är ganska allvarlig. Frågan är om de hade uttalat sig så om jag varit av motsatt kön, säger Ludvig Lindström, som inte lämnar Djurens Rätt helt utan kommer att jobba vidare i lokalavdelningen i Malmö. Under 2010 har ytterligare två ledamöter lämnat styrelsen. I våras avgick Per-Anders Jande utan att offentligt vilja kommentera saken. Liv Linder lämnade i somras eftersom hon anställts för att arbeta med lokal verksamhet i förbundet. Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte att kolla upp kurs i konflikthantering och att ta fram en enkät till tidigare styrelseledamöter om varför de slutat. Reportrar här var Emily Holmstrand och Jonas Nilsson. 6. Konsument. Gabriella testar tofu, smoothies och biff. Mums med smaksatt tofu. Jag vill verkligen ge uppmärksamhet åt Typhoons olika tofusorter. De är inte helt nya men blir allt vanligare i välsorterade livsmedelsbutiker. Jag gillar särskilt basilika, rosso, oliv och mandelsesam. Fråga efter dem i din butik. Företaget Biofood är grossister. Pris cirka 26 kronor för 200 gram. Mums i magen. Sockrade smoothies. Senaste nytt från Karlshamn mejeri är tre sorters smoothie. Passion, som innehåller apelsin, passionsfrukt och päron. Havtorn innehåller havtorn och camelina sativa olja. Och skogsbär, hallon och blåbär. Smoothiesarna baseras på havreflingor och frukter. Tillsatt vitamin C och D2, vegetabiliskt. Cirka 15 kronor för 250 milliliter. Rätt goda, men måste det verkligen vara socker i? Smaken är biff och vegansk. Under semestern upptäckte vi Eco Gourmet Foods biffar. Jordnötsbiffar som består av kikärtor, jordnötter, spiskummin och chili. Lemon Masala Burger som är linser, fänkål, citron och koriander. Och biffar à la Lindström bestående av adzuki-bönor, rödbetor och kapris. Alla tre i serien är veganska. Tack! Det blev tummen upp från de som provsmakade biffarna på den stora familjemiddagen. Är man sugen på bönbiffar är detta ett bra alternativ. Pris cirka 45 kronor för 320 gram. Och det är fyra biffar. Kolla på www.eko-gourmet.com var de finns. Bä och bu. Bä för djurvännen Chelsea Clinton, dotter till nuvarande amerikanske utrikesministern Hillary och tidigare presidenten Bill, som gifte sig i augusti och serverade en mestadels vegansk bröllopsmeny till de 500 gästerna. Tårtan var helt vegansk. Ett till bä måste jag också rikta till Kapstaden i Sydafrika som är den första afrikanska staden som infört en vegetarisk dag i veckan. Snabbmatskedjan Max får vårt tredje bä för att de tagit in en ny vegoprodukt i sitt sortiment. Men bu till samma kedja för att det nya är falafel. Rätten falafelsnack innebär lösa falaflar och falafelburgare är lika med tre falaflar instoppade mellan hamburgerbröd. Men hörni, falafeln har funnits rätt så länge nu. Inte särskilt nytt alltså. Kom igen va, bättre kan ni. Ett ljus i mörkret. Att tända ljus kan vara ett problem för djur och miljövänner. Stearinljus innehåller animaliskt fett och paraffin är en mineralolja. Den sistnämnda oftast en biprodukt av dieselolja och är till skillnad mot stearin inte förnyelsebar, alltså inte bra för miljön. Vilken tur att det svenska företaget Lavendum finns och importerar ljus som är djur- och miljövänliga. Företaget säljer ljus från engelska Heaven Scent, block, flyt, värme samt doftljus i glas och amerikanska Dirt Candles, doft- och värmeljus. Dessa tillverkas av ekologiskt palm- och eller sojavax och tillverkarna är mycket noga med att köpa etiska leverantörer. Eftersom det inte finns så mycket ekologisk soja har leverantörerna i flera fall valt en blandning med både soja och palmvax för att ljusen ska kunna vara ekologiska. Dessa ljus är biologiskt nedbrytningsbara, innehåller alltså inga animaliska ingredienser, ej heller bivax, bekämpningsmedel, växtgifter, petroleum, paraffin eller genmanipulerade ingredienser. Läs mer och hitta återförsäljare på www.lavendum.se. Ekologiska grönsaksrecept och hälsosamma desserter. Jag är väldigt glad över ekolådan som lämnas av en trevlig kille utanför vår dörr varje fredag. Nu har de samlat ihop de bästa recepten till en bok, helt i stil med själva lådan. Ekolådans recept, Infobooks, är uppdelad efter grönsaker i bokstavsordning och innehåller 346 recept, mestadels vegetariska och veganska. Varje kapitel inleds med snabba matlagningstips. Väldigt fin och trevlig tycker jag. Rekommenderas. För den som söker hälsosamma, delikata och veganska desserter kanske Miss Bests bok Loving Life, Loving Desserts kan vara något. Det är en e-bok, digital alltså, på engelska som kan köpas från hemsidan www.miss-best.com/llld.html. Djurens rättsmedlemmar får 20% rabatt, innehåller 42 olika recept som är snabba att göra. Nya märken på sminksmart.se. Jag minns i slutet av 80-talet när alla gick och hoppades på att Yves Rocher skulle komma med en listan över icke-djurtestat. Men det var hopplöst då. Men nu, 2010, är de äntligen godkända. Man ska aldrig ge upp hoppet. Kolla på www.yvesrocher.se. Nytillkomna är också Bulldog, hudvård för män. Jättebra! Bulldog säljs på alla Kicks och Åhléns, Brothers i Stockholm och Göteborg. Fler bra produkter. Pure Skin tillverkar hudvårdsprodukter för kvinnor och män. Produkterna innehåller naturliga och näringsrika vegetabiliska råvaror som är fullt nedbrytbara. Veganska produkter alltså, och flertalet av oljorna är ekologiska. Jag har provat deras handkräm, passar även för fötterna, som känns väldigt bra. Pure Skin köper du på nätet, www.pureskin.se. Ett annat märke med veganska och mestadels ekologiska produkter är Flowers från Färg och förändring. I serien hittar du hudvård och spa-produkter, örtsalvor samt massage och kroppsoljor. Du köper dem i företagets webbshop och i några butiker runt om i landet. Under sommaren har jag provat bland annat C-vitamin och aprikoskräm som man till exempel kan använda för att förebygga och behandla solskadad hud, vilket har behövts. www.fargochforandring.se. Avsnitt 7. Kultur. Recensioner. A. Skulle du kunna äta din katt? Av Jeremy Stangroom. Nordstedts 2010, i översättning av Öjevind Lång. Titeln på den här boken kan få vilken djurrättsintresserad person som helst att bli lässugen. Den lovar etiska diskussioner och en och annan sanning om hur vi väljer de djur som ska dödas och ätas. Riktigt så kul blir det nu inte. Jeremy Stangroom har skrivit en vardagsmanual för den som söker sin etik genom att presentera oss för en rad olika moraliska dilemman. När vi sedan tar ställning till frågorna kan vi jämföra dem med hans förklaringar och läsa av oss på en moralbarometer. Det är alltså väldigt lite djur i boken och i den specifika frågan om det är rätt att äta upp sin katt när den ändå har dött på naturlig väg tycks inte Jeremy Stangroom se några andra alternativ än köttätarens dilemma. Att vegetarianer finns i läskretsen kanske inte föll honom in. Det skriver Mikael Mildén. B. Inklusive frukost av Linda Lou Axelsson, utgiven av King Inc. 2010. De som lyssnar på Sveriges Radio P4 Västmanland kan redan ha stiftat bekantskap med Linda Lou Axelsson när hon varit med i programmet Tänkvärt med reflektioner om livet. Nu har hennes andra diktsamling kommit ut och här finns det stycken med djurets patos. Som poet är Linda Lou Axelsson driven med en vardagsnära poesi som ändå blickar utåt och vidare. En dikt talar om knyttets kamp för att förstå vad man kan äta och hur gränser dras upp mellan varelser. Det är kampen för att inte känna för mycket och att lära sig glömma. En annan text beskriver våndan av att skriva politik och tar sin utgångspunkt i ett möte med en kalv, en individ som ska dö men borde ha fått omtanke, kanske räddning. De här öppningarna mot djuren gör att man önskar sig mer, för Linda Lou Axelsson tycks vara en författare som kan klä komplicerade relationer i ord. Den som är sugen på att läsa ska också veta att 20 kronor av varje sålt exemplar går till Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt. Det skriver Mikael Mildén. C. Popartisten djuren behöver. Nilla Nilsen är redan bekant för många i Djurens Rätt. Hon är medlem sedan länge och spelade senast för deltagarna under en middag på Riksstämman i Kalmar förra året. Nu är hon här med sin fjärde skiva, Higher Ground. Den består av lättlyssnad gitarrbaserad pop med influenser av elektronisk ambience. Nilla Nilsen, som nyligen varit på turné med Dan Hylander, är en multiartist som sköter inspelning och produktion själv. Hon har musiken med sig sedan barndomen. Två av spåren anknyter till engagemanget för djuren. The UFO Song, The Guinea Pig Song är en trallvänlig lek med tankeexperimentet vad vi skulle tycka om det kom hit utomjordingar och gjorde plågsamma experiment på oss. Skulle vi tycka att det var moraliskt rätt bara för att de hade makten att göra det? Hymn for Orangutang, Lullaby for the Wounded i sin tur är en finstämd ballad som Nilla Nilsen skrev efter att ha sett Lone Nilsens arbete för att rädda orangutangerna på Borneo. Här tar syntarna över och gitarrerna får vila. Det är inte många artister som verkligen inkluderar låtar till djuren på sina album. Nilla Nilsen är den svenska popartist som djuren behöver. Det skriver Mikael Mildén. D. Slutet på Mr. Y av Scarlett Thomas. Lindqvists Publishing 2010. Översättning av Öyvind Vågen. Scarlett Thomas har anlänt till Sverige. Äntligen, skulle man kunna säga, eftersom det här är en författare som ger mycket läsglädje för pengarna och dessutom tycks ha en speciell känsla för djuren. Hennes roman Pupco dyker ofta upp när man diskuterar djuret i skönlitteratur, så det finns alltså all anledning att sluka det nya slutet på Mr. Y. Huvudpersonen Ariel Manto har vissa svårigheter att passa in. Hon ägnar sig hellre åt böcker än att umgås med folk och nu har hon blivit doktorand i litteratur med ämnet tankeexperiment. Hennes handledare Saul Burlem är sedan några månader mystiskt försvunnen och spåren pekar mot den obskyra romanen Slutet på Mr. Y av 1800-talstänkaren Thomas Loomis. Boken sägs nämligen bära på en förbannelse. När Ariel plötsligt kommer över ett exemplar börjar omvälvande saker hända. Det är inte lätt att beskriva hur Scarlett Thomas skriver in det djurrättsliga temat i historien utan att jag också avslöjar för mycket om handlingen. Men Ariel äter till exempel inte kött och hon vill inte döda mössen hon fångar i sin slitna lägenhet. Och vad skulle hända om hon fick möjlighet att rädda alla laboratoriemöss från lidandet i alla tider? Det fina med slutet på Mr. Y är till syvende och sist att mitt i en hisnande färd mellan olika världar i stora filosofers och författares fotspår finns en plats att påminna om djurens värde och speciella existens. Det här är ett riktigt äventyr som samtidigt ställer frågan om vad som är verkligt. Det skriver Mikael Mildén. E. Obligatoriskt museistopp. I juni öppnade Sörmlands museum dörrarna till utställningen Älskas, ätas i den gamla ladugården vid Nynäs slott. Djurens rätt är en av de organisationer som har bidragit till den numera permanenta utställningen. På museets hemsida kan man läsa att utställningen handlar om människans behov av djuren och hur vi skapar de djur vi behöver. Djur att älska och djur att äta. Och kontraster är ett genomgående tema i utställningen. Varför behandlar vi vissa djur på ett sätt och andra djur på ett väldigt annorlunda sätt? Hur skulle djuren och deras liv se ut om de själva fick bestämma, jämfört med ett liv där människan bestämmer över både liv och död? Utanför utställningslokalen möts man av bilder på djur och på djur i relation till människan. En samling av hönor och tuppar som pickar i gruset och en grupp kor och grisar, mindre levande men nästan lika naturtrogna, står uppställda i en inhägnad. Även i själva utställningslokalen finns levande djur, efter att besökaren tagit del av hur slakt går till i ord och bild med bland annat Erik Lindegrens bilder från utställningen Walls of Glass, så kan man ta fyra steg åt höger och ställas öga mot öga med två väldigt underbara och väldigt levande grisar. När vi var där fanns det också två kalvar och tre lamm som en del av utställningen. Övriga djur i utställningen lever inte, men de uppbyggda miljöerna gör deras verklighet påtagligt levande. Informationen i text och bild är enormt bra, en blandning av fakta och frågeställningar. Utställningen tar inte ställning, men ställer frågor, och jag har svårt att se hur man kan lämna utställningen utan att ha tankar snurrande i huvudet. Det är en fantastisk utställning helt enkelt. Och måste vara den första av ett museum i Sverige som behandlar vår relation till djuren på detta sätt. En tur till Nynäs slott är här med ett obligatoriskt stopp för er alla. Där finns mycket för de minsta att se och röra och lika mycket för de vuxna att ta in och bli berörda av. Det skriver Peter Nilsson. Utställningen visas varje helg till den 3 oktober och startar sedan till våren igen. På museets webbplats finns information om de specialprogram som arrangeras under hösten. F. 95. No Voice Unheard 2010. Det har skrivits en relativt stor mängd böcker om den amerikanska djurindustrin. Om antalet djur som dödas, om plågsamma slaktmetoder och om vedervärdiga förhållanden. 95 är något annat och på ett sätt berör den så mycket mer. För i 95, som inte syftar på antalet djur i boken utan på antalet djur som en vegan bidrar till att rädda under ett år, flyttas frågan om djur som mat ner på ett individperspektiv och vi får möta djur som skulle ha blivit just mat men som av en eller annan anledning klarade sig undan med livet i behåll. Och tårarna flödar när man läser om grisen Lucas, tjuren Justice, kalkonen Amelia och alla de andra individer med namn och personligheter som vi får lära känna och se. Bilderna i boken är helt fantastiska. Vi möter djur som personer som kan bli våra vänner istället för bacon eller ekologiska hamburgare. Om vi bara vågar ta steget och möta dem. Det skriver Peter Nilsson. G. Djurperspektiv i tidskriftsvärlden. Järnstorm nummer 102-103. Kulturtidskriften Järnstorm gav i början av året ut ett nummer med 78 sidors spretande läsning, men som sätter djuren i konsten i fokus. Om sanningen ska fram är mycket av materialet ganska gammalt. På så vis tjänar detta temanummer nästan mer som en introduktion än en rapport om dagens läge. Det är ändå ett antal intressanta texter som presenteras. Värd att nämnas är till exempel intervjun med konstnärerna Bryndis Snebjörnsdottir och Mark Wilson. Den absoluta höjdpunkten i samlingen är Sweet By and By av Maria Andersson och Karin Lind. Deras sångtexter griper tag med sina både fyndiga och sorgliga perspektiv på en utopisk framtid. Djurens rättläsaren återfinner också bekanta namn som Lisa Gålmark och Carol Adams. Tvärsnitt nummer 2, 2010. I våras handlade Vetenskapsrådets kvartalsseminarium om människans förhållande till djuren. Senaste numret av deras tidskrift för humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskning har traditionsenligt samma tema. Med tanke på att det händer så mycket inom djurstudier nu hade både seminariet och tidskriften god potential att bli intressant. Men tyvärr ser vi inte mycket av det där nya spännande. Här finns i alla fall en artikel om djurskyddsprofessorn Linda Kielig. En artikel av Niklas Serhalmi om medkännande med djur i 1800-talets bondesamhälle. Och en text av Hillevi Ganets och Måns Andersson om tidiga naturfilmer. Roligast att läsa är som vanligt Niklas Serhalmi som effektivt slår hål på myten att djuromsorg uppfanns av den stadslevande borgerligheten. Återblick. Tidningen Djurens Rätt gör sitt 101 år som tidskrift och vi blickar tillbaka på vår stolta historia. 1920 till 90 år sedan. Djurens Rätts utgivare Elna Tenov konstaterade i inledningen av 1920 att det stora kriget nu är över. Vilket ger möjligheter för en tynande djurskyddsrörelse att återigen göra sig hörd. I nummer 3-4 ägnas i stort sett hela tidningen åt kyrkans förhållande till djuren och i E. Björkmans artikel Det andliga nutidsläget i kyrkan, kyrkans förhållande till kreaturens suckan, skapar så stor uppståndelse bland kyrkans män att nästan hela det följande numret upptas av deras arga brev. Årets sista nummer kungörs Sveriges första djurens dag, den 14-15 november. 1955, 55 år sedan. Omslaget på 1955 års tredje tidning har en bild av tre små apor bakom ett hönsnät. Ellen Birch skriver i sin första artikel om importen av 800 apor till Sverige och det enorma lidandet det innebär. Infångandet, mammor som föder sina ungar under transporten, det hemska öde som väntar i laboratorierna. Samtidigt finns det ljuspunkter. Indiska regeringen har stoppat exporten till Amerika under några månader sedan antivivisektionsrörelsen upplyst dem som apornas verklighet. Här öppnas alltså en möjlig väg att stoppa införseln till Sverige också. 1995, 15 år sedan. Nummer 3 detta år ägnas till stor del åt ett tema om plågsamma djurförsök. Helena Eriksson från Göteborg berättar om sina intryck efter att ha avverkat sitt första år som representant i en djurförsöksetisk nämnd. Trots att det är påfrestande och ett spel med orättvisa regler tänker hon att det går att göra viss skillnad för djuren. Smärtlindring är till exempel helt avgörande för dem. I flera artiklar berättar hon sedan om hur namngivna djurförsökare genomför olagliga experiment. Avsnitt 8. En ministers försvarstal. I ett identiskt rum fast några våningar upp intervjuade jag för 9 år sedan dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg för en annan tidning. En jämförelse är oundviklig. Under nästan 2 timmar, mitt under EU-ordförandeskapet, tog hon sig engagerat tid att utförligt och intresserat svara på mina frågor. Hon poängterade särskilt att pälsfarmarna borde avvecklas och det snaraste och sa sig vara säker på att mink- och chinchillafarmarna skulle vara borta om några år. När vi en månad före riksdagsvalet möter Eskil Erlandsson får vi en halvtimme. Han är flankerad av både presssekreterare och politiskt sakkunnig och trots den senaste tidens pälsskandal är han långt ifrån redo att slå igen pälsbutiken. I somras lämnade Djurens Rätt över 107 000 namnunderskrifter mot pälsfarmning till dig, och idag presenterades en undersökning som visar att 2 av 3 svenskar vill förbjuda pälsuppfödningen. Hur kommenterar du det? Jag säger att det är jättebra att människor engagerar sig. En demokrati bygger på det. Men jag säger också att det finns en efterfrågan på olika typer av varor i vårt samhälle, och så länge den efterfrågan finns kommer den att tillgodoses på ett eller annat sätt. Vi ska se till att efterfrågan tillgodoses på ett så bra sätt som möjligt. Eller som jämförelsen du gjorde med knark. Många reagerade på det uttalandet och tyckte att det var konstigt. Trots att det är förbjudet med knark så tillgodoses efterfrågan ändå. Efterfrågan styr vad som produceras. En stor del av den päls som produceras här går på export. Det gör det så svårt för svenska konsumenter att använda sin makt när det handlar. Det får ingen effekt. Det måste till ett politiskt beslut för att pälsnäringen ska upphöra i Sverige. Något som alltså 66% vill. Jordbruksministern tycker också att konsumentmakten ska ses som global. Vi har ju en utbredd och fri handel i världen, och det är inte förbjudet att använda pälsplagg i Sverige. Och viss försäljning sker även här. Hur reagerade du när du såg Djurrättsalliansens bilder från minkfarmerna? Jag blev ledsen och arg, för djur ska skötas väl och ha det bra. Skadade och sjuka djur ska tas om hand om eller avlivas. Det här får inte förekomma i vårt samhälle med den lagstiftning vi har. Men de skador som minkarna uppvisar har ju uppkommit på grund av hur de hålls i små burar utan stimulans. Vad hjälper det då att plocka bort de som är döda och har sår? Jag kan inte mink så väl att jag kan ge mig in i hur minkar har det, ska ha det eller hur de lever i det fria, säger han. Tur då att det finns andra som kan det. Sedan 1990 har flera utredningar gjorts, bland annat av Sveriges lantbruksuniversitet och inte minst Jordbruksverket. Samtliga har kommit fram till att minkarna har beteendestörningar och att uppfödningen strider mot djurskyddslagen. Pälsdjursutredningen från 2003 gav till exempel näringen fram till i år att komma till rätta med problemen. Resultaten av det har vi ännu inte sett. Varför sänkte ni det förslag om skärpta regler för pälsfarmerna som den förra regeringen la fram och var baserad på flera utredningar? Riksdagen röstade ner förslaget och gjorde bedömningen att man ville ha mer forskning och beprövad erfarenhet på det här området. För oss som har jobbat med de här frågorna under många år är minkarnas miserabla förhållanden ingen nyhet, och det kan det knappast vara för en jordbruksminister 2010 heller. Myndigheten har gjort bedömningen att en förordning som gäller på det här området efterlevs på de svenska farmerna, och det är vad jag har att rätta mig efter. Men det finns ett antal frågeställningar som är och har varit under debatt, och det är skälet till att jag har tillsatt en översyn av djurskyddslagstiftningen. I den översyn av djurskyddslagen som inleddes förra året saknas pälsdjuren bland de områden som särskilt ska ses över. Utredaren Eva Eriksson bekräftade dessutom i en intervju med Sveriges Radios Ekot att hon inte har något uppdrag att utreda pälsdjurens situation. Har hon eller har hon inte ett uppdrag att utreda pälsdjuren? I det generella uppdraget finns dessa djur med. Dessutom har en utredare alltid möjlighet att välja områden. Vi har också frågat Eva Eriksson om hon behöver ett tilläggsdirektiv för pälsdjuren, och hon ansåg inte att det behövdes. Förutom pälsdjuren saknas även kastrering av grisar och förevisning av djur på cirkus i översynen. Hur ska det tolkas att dessa inte särskilt ska granskas? Är de oproblematiska? Nej, det ska tolkas som att det ligger i det allmänna uppdraget att titta på hela batteriet av djurskyddslagstiftningen. Min hund opererades häromdagen. Om veterinären hade gjort det utan bedövning hade det inte bara varit oerhört grymt, det hade också varit brottsligt. När får vi ett stopp på den obedövade kastreringen av griskultingar? Det finns ju vaccin och lokalbedövning som alternativ. Det vaccin som finns håller på att utvärderas. Jag vill vara 100% säker på att produkten, fläsket, inte påverkar oss människor. Jag hoppas att vi får utvärderingen inom snar framtid. Anser du att köttkonsumtionen bör minska? Globalt är det en snedfördelning. Den rika världen borde dra ner på sin köttkonsumtion och den fattiga öka sin. Maten räcker längre och till fler om vi inte låter den gå genom djuren. Vi har också ett folkhälsoproblem i vårt land och i den rika världen. Många har fel fördelning på sin tallrik och äter för mycket kött. Vad kan du som politiker göra åt det? Ja, det finns ju de som förespråkar köttskatt, men det kommer jag inte att föreslå. Jag tycker att framförallt unga människor måste lära sig mer om mat. Att äta rätt och inte slänga mat, det är ett förfärligt svinn av både kött och andra produkter. Så det politiska styrmedlet blir att förmedla kunskap. Vad skulle du ge för råd till den som vill fatta schyssta och etiska beslut i matbutiken? Jag tycker att man ska välja mat utifrån de kriterier som ligger nära om hjärtat. Det må vara ekologisk produktion eller rättvisemärkt produktion. Jag tycker också att den offentliga sektorn ska ställa krav på den mat man köper in till de offentliga köken. Vill man att fläsket i skolor och på äldreboenden ska komma från grisar där knorren är kvar, så ska man kräva det. Finns det något animaliskt livsmedel som du undviker att köpa? För egen del använder jag mycket av det vilda. Jag är själv jägare och då vet jag att köttet är sunt, säkert, ekologiskt, klimatvänligt och naturligt. Efter det så väljer jag svenskt. Djurskyddsinspektionerna har i princip halverats under er tid vid makten. Vad beror det på? Organisations-, rekryterings- och övergångsproblem i samband med flytten från kommuner till länsstyrelser. Och framförallt att 4400 komplicerade ärenden var oavslutade när de fördes över till länsstyrelserna. Jordbruksverket säger att det beror på för lite pengar. Vi har tillfört lika mycket pengar som kommunerna hade tidigare. Nu tillför vi ännu mer pengar för att nivån ska höjas. Hur mycket kommer att meddelas när vi gör budgeten? Djuren som används i djurförsök har fått det tufft under er mandatperiod, inte minst på grund av nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten. Vad är egentligen er ambition när det gäller djurförsök? Ambitionen är att vi ska använda oss av så lite djur som det överhuvudtaget bara går. Hur rimmar det med alla försämringar som har gjorts, tycker du? Jag håller inte med om att det är en massa försämringar. Forskningsanlagen till alternativa metoder har varierat genom åren, även under tidigare regeringar. Mycket av forskningen är internationell och den erfarenhet och forskning som bedrivs på andra ställen i världen drar vi nytta av. Slutligen, vilket område eller vilken fråga anser du vara mest problematisk ur djurskyddssynpunkt? Det finns många, men de förvildade djuren är ett stort problem. Kaniner, katter, ormar som människor av någon anledning skaffat sig. Det är förfärligt att människor släpper ut djur som kanske inte ens kan livnära sig, säger Eskil Erlandsson och berättar på väg ut med ett stort leende att hans personliga relation till djur är stor och att han som liten hade en hund som hette Putte. Han var min bästa kompis och följde mig slaviskt. Reporter var Louise Cederlöf. Avsnitt 9. Tungdjurens rättsprofil går till Vespa. Han fick upp ögonen för djurs rättigheter när filosofiläraren på gymnasiet satte djurens frigörelse av Peter Singer i händerna på honom. Sedan dess har han varit involverad i djurens rättsarbete där han blivit en tongivande person med stort inflytande på organisationen, senast som verksamhetschef. Nu, efter 21 år som anställd, tar Roger Pettersson avsked för att gå vidare mot nya utmaningar. Djurens rätt fick en intervju om det som varit, om det nya jobbet på djurrättsorganisationen Vespa och framtiden för djurrättsrörelsen. Hej Roger, vad innebär egentligen ditt nya jobb? I detalj vet jag inte riktigt än, men jag kommer att bli chef för Vespa Sverige, vilket innebär att jag ska bygga upp deras nya kontor här i Stockholm och lansera Vespa här. Jag blir ansvarig för mediekontakter, information och kampanjarbete som Vespa kommer att bedriva. Jag kommer också att jobba med lobbying och strategifrågor internationellt. Vad blir skillnaden mot arbetet som du gjort på Djurens Rätt? För min del är det en enorm skillnad. För Vespa är en av världens största organisationer med hundratusentals medlemmar och ett stort antal medlemsorganisationer. Man har ett internationellt kontor i London där mycket av kampanjerna tas fram. Nu får jag dessutom arbeta med frågor som till exempel djurhantering i Asien, där Vespa också har ett kontor. När blev det aktuellt för dig att söka vidare? Jag har nog prövat min anställning på Djurens Rätt vid fler tillfällen än vad många kanske tror. Jag har också blivit erbjuden andra jobb som jag tackat nej till. Att det blir just nu beror på tillfälligheter. Det är nog snarare en process med ständiga omprövningar av hur man ska arbeta för djuren. Det här erbjudandet passade så väldigt bra helt enkelt. Hur skulle du vilja sammanfatta dina år i Djurens Rätt? Det är naturligtvis svårt, men 80-talet kan man säga handlade om den politiska marknaden om att växa lokalt. Det var då vi blev en faktor att räkna med i politiken, mycket genom Birgitta Karlssons arbete med att bygga upp kontaktytor. 80-talet präglades av politik och folkrörelse. 90-talet tycker jag handlade mycket om ideologi. Det var också det årtionde när det samhället i stort har diskuterats djuret som mest och flitigast. Det satte avtryck i ungdomsgenerationen. Jag tror att det hade mycket att göra med ideologiska arbete som Djurens Rätt bedrev väldigt långsiktigt. Det är till stor del vi som introducerat djurrätten och djuretiken i Sverige. 2000-talet är svårt att säga något om för det är så nära, men jag upplever det som mer trevande årtionde. När det gäller de ideologiska frågorna har det inte hänt så mycket. Djuretiken har inte varit en stor samhällsfråga på många år nu. Vilka är höjdpunkterna från din tid på förbundet? Det finns många olika. Arbetet med att ta fram ett idé- och handlingsprogram exempelvis. Att kunna sitta ner och arbeta med den gruppen som gjorde det, Lisa Gålmark och några till, det var jättespännande. En annan höjdare har varit att jobba som chef. Det handlar om ideologi, strategi, enskilda sakfrågor. Men också alla möten med människor. Har du också varit med om några riktiga lågvattenmärken? Jag satt ju med i regeringens referensgrupp inför inrättandet av djurskyddsmyndigheten och då är det såklart ett bakslag när den sedan bara tas bort utan att man ens försöker arbeta med eller utveckla verksamheten. Det var heller inte kul att inte hinna få igenom ett beslut som skulle avveckla pälsnäringen. Vad tror du om framtiden för djurrättsrörelsen i Sverige? I arbetet för djuren finns det positiva möjligheter framöver. Det blir allt fler aktörer som växer sig starka och som hittar sina segment att verka inom. Vespa har sitt, Djurens Rätt har sitt, Djurskyddet och Djurrättsalliansen har sina. Det ser jag som positivt och det tror jag gör rörelsen starkare. Människor får flera ingångar för att hitta sitt engagemang. Med vilken känsla lämnar du Djurens Rätt? Jag känner mig väldigt tillfreds med mitt beslut. Nu ska jag bara se till att lämna efter på ett bra sätt. Samtidigt finns det ett vemod över att inte möta alla människor i Djurens Rätt på samma sätt längre. Det skriver Mikael Mildén. Avsnitt 10. Företagsam namnsamlare. Marianne Skogberg i Stockholm är Djurens Rättmedlemmen som på egen hand samlade in 4665 namnunderskrifter mot päls. Det har varit riktigt roligt, förutom att verksamheten som ligger till grund för namninsamlingen är så sorglig, säger hon. Under vintern och våren arbetade Djurens Rätt intensivt för att få minst 100 000 namnsunderskrifter mot pälsdjursuppfödningen i Sverige. Många har använt hemsidan men de flesta har skrivit på protestlistor som aktiva medlemmar har spridit. Resultatet? Över 1% av Sveriges befolkning har skrivit under. Listorna fick jordbruksminister Eskil Erlandsson ta emot i början på sommaren. Dessa namnteckningar är viktig information till makthavarna i valrörelsen, säger Marianne Skogberg. Pälsfrågan är viktig för väldigt många människor och många trodde att uppfödningen redan var förbjuden. Hon har drivit namninsamlingen som företag, inte konstigt med tanke på att hon under många år varit företagare. Under hennes överinseende har restauranger som Chutney på Söder i Stockholm, skolor, affärer och veterinärmottagningar samlat underskrifter. Allt har skett systematiskt och är dokumenterat, när de kontaktats och hur många listor de fått in etc. Men bästa resultatet har jag nog nått genom att under soliga dagar gå i parker. Mest har jag vänt mig till unga tjejer eftersom de är snabbast på att skriva på. De är dessutom ofta förstagångsväljare. Men människor med djur vill oftast också vara med. Argumentet att det är bättre att pälsdjursuppfödningen sker här än i andra länder där förhållandena kanske är ännu värre ger hon inte mycket för. Det ursäktar inte vårt dåliga beteende. Namningssamlingen mot päls är inte första tillfället Marianne Skogberg engagerar sig i djurfrågor. När hon såg bilderna på djurtransporterna i Europa på 90-talet blev hon fruktansvärt upprörd. Det var då jag blev medlem i Djurens Rätt. Jag ringde till kansliet och frågade om jag kunde hjälpa till. Då var det aktuellt med namninsamling mot plågsamma djurtransporter. Den gången fick jag in runt 4300 namn. Marianne bor i Farsta tillsammans med katten Sammet som inte hade något hem när de träffades. Sammet är fantastisk, säger Marianne. Han fick mig faktiskt att sluta röka. Jag märkte att han mådde illa av röken och vi tog i tass på att jag skulle sluta. Det har jag gjort och han mår mycket bättre nu. Jag också. Reporter här var Liselott Alsenius. Avsnitt 11. På jakt efter gatans djur i Alexandria. Det är en tidig söndagsmorgon i stadsdelen El Montasa i Alexandria, Egypten. Utanför den lokala matbutiken Fatalla står volontären Amr Abd El-Motelib tillsammans med en veterinärassistent samt en nybliven medlem i organisationen Animal Aid Egypt, AAE. Stämningen i den lilla gruppen är spänd. Vi har fått in ett samtal om att det ska finnas en svårt skadad hund här. Han har tydligen blivit påkörd och har svår skabb, berättar Amr. Amr har fått veta att hunden varje morgon strosar förbi matbutiken eftersom personalen ger honom mat. Amr går fram till en vaktkur där två människor sitter och röker. De berättar att hunden redan varit där tidigare på morgonen och pekar upp mot en lång gata med parkerade bilar. Amr tar ena sidan av vägen medan de andra två tar den andra sidan. Vid varje bil stannar Amr och böjer sig ner och tittar in under bilen. Hunden kan ligga under bilarna eftersom det är så varmt, säger han. Med sig har Amr en väska med hundmat, lugnande medel, handskar, koppel och en ficklampa. Hundmaten har vi för att vinna hundens förtroende. De som ringde sa att han kunde vara aggressiv så vi måste vara försiktiga. Amr är en kille i 20-årsåldern men till skillnad från många andra unga i det egyptiska samhället brinner han för de mest utsatta, djuren. Varje dag såg jag skadade djur och jag ville hjälpa dem. Jag letade på internet och hittade Animal Aid Egypt. Nu har jag varit volontär i 8 månader, berättar han och fortsätter. Uppskattningsvis tycker 40% av människorna här att jag kastar bort min tid. 20% tycker att det jag gör är vidrigt och 20% tycker att Allah kan ta hand om djuren och att jag borde ta hand om människorna istället. Resterande procent är stolta över mig och säger att jag gör ett jättebra och värdefullt jobb, säger han. Efter en stunds letande bryter en ringsignal igenom tystnaden. Amr svarar och ett samtal på arabiska inleds. Efter 5 minuter kommer ett nytt besked. Amr berättar att de inte kan ta med sig hunden in på kliniken om de hittar den, eftersom den kan smitta de andra djuren. Veterinären får istället titta på hunden utanför kliniken. Just nu vet jag inte vad som kommer att hända med hunden om det visar sig att den är svårt skadad, säger Amr. På veterinärcentret är veterinär Mohammed Nagi Yusuf i full färd med att medicinera de katter och den hund som för tillfället finns inne på centret. Utöver att vårda dessa djur gör man varje vecka så kallade workshops. Det innebär att ett team volontärer och veterinärer åker ut till olika gårdar och ser till djuren och erbjuder medicin och råd om hur bönderna kan ta hand om sina djur. Vi ger djuren medicin gratis och hjälper ägarna. Men det är inte alla gånger de följer våra råd och sen kommer de tillbaka och djuren är fortfarande inte friska, säger Mohammed. På Alexandrias gator är skadade hästar och åsnor vanligt. Djuren är ibland så taniga att revben och höftknotor sticker ut. Mohammed tror att människor helt enkelt inte bryr sig, men också att fattigdomen spelar en stor roll. Det håller den svenska volontären Sofia Jagbrant med om. Jag tror dels det beror på okunskap, en ren utbildningssak, men det finns också ett fattigdomsperspektiv. Sen finns det också väldigt stora skillnader. En del djur tas väl hand om. Det här är ju ett utvecklingsland, vilket också är viktigt att komma ihåg. Generellt sett är det inte så många som fokuserar på djur. Djurs rättigheter står väldigt långt ner, säger hon. Överallt i Alexandria strosar katter omkring på jakt efter mat. De sitter oftast på soptunnor och lite var som helst placerade sophögar. I en stad med 7 miljoner människor bor hundratusentals herrelösa katter som är lika lite värda som djuren på de öppna slakterierna. De galopperande hästarna på asfalten och åsnorna med centimeter djupa skavsår från dragselarna. Innan AAE startade hade dessa djur ingen på sin sida. Jag skulle vilja säga att AAE både hjälper djur och väldigt fattiga familjer som är i stort behov av sina djur. Kan man behandla deras hästar och åsnor så att de mår bra så bidrar vi till en inkomstkälla som de använder i sitt dagliga liv, säger Sofia. AAE har precis fått in en liten kattunge som någon hittade på gatan och lämnade in. Katten är tanig, smutsig och har svår ögonskada. Vi måste förmodligen operera bort ena ögat, berättar Mohammed. Förutom den lilla kattungen finns 7 katter till inne på veterinärmottagningen och en hund som drabbats av en infektion i ena ögat till följd av att några småbarn kastat sten. Sofia har sedan hon började som volontär sett mycket som väcker starka känslor. Jag känner ilska framförallt när folk slår sina djur. Det har jag svårt för. Tyvärr är det vanligt att åsnor och hästar blir slagna. I Egypten finns en djurskyddslag, men enligt Mohammed är den enbart ett spel för gallerierna. Människor tänker bara på sig själva. Kanske bryr sig 40% om djur och 60% gör det inte, säger han. Trots det tror Mohammed att djuren ändå har en ljus framtid. Jag tror att det finns ett stort hopp för djuren i Alexandria eftersom människor genom oss har börjat bry sig om och älska djur och nu är vi en stor union av djurälskare. Det finns många röster som kommer försvara djuren och ge dem hopp, säger han. Tillbaka på gatan har Amr och de andra 2 från AAE fortfarande inte hittat den skadade hunden. Letandet har nu pågått i 2 timmar. Däremot har den ena patrullen stött på andra skadade djur. De berättade att de hittat en åsna och katter som är i väldigt dåligt skick. Så vi ska gå dit nu och är de kvar kanske det blir en workshop och att en av veterinärerna får komma, säger Amr. Från en större gata bland en mängd höghus svänger Amr och de andra vänster in på en mindre gata som leder fram till ett tomt litet torg. På en av husväggarna finns en liten smal gång, inte bredare än 60 cm. Amr tänder ficklampan som han haft med sig och kliver in i den smala gången där han får klättra över högar av sopor och soppåsar. Efter 3 meter kommer han fram till ett litet rum. Han lutar sig in och tittar. Klättrandes över soporna återvänder han ut. Det har varit en hund där, för det ligger en död katt med bitsår här inne, berättar han. Hela gruppen går in i den smala gränden och kommer in i ett litet rum där golvet är täckt av sopor. Längst in i ett av hörnen ligger den döda katten. Det är bäst att vi går nu så att vi inte blir sjuka, säger Amr. Väl ute på gatan igen konstaterar Amr och de andra att inga åsnor eller skadade katter syns till. Letandet idag har inte gett någon utdelning. Amr och gruppen känner sig frustrerade eftersom utan att kunna hjälpa den vet de att en svårt skadad hund befinner sig någonstans på El Montazas gator. Amr går tillbaka till vaktkuren och gör upp med männen om att de ska ringa om de ser hunden. Han räcker över matburken och hoppas att telefonsamtalet inte är allt för långt borta. I en annan del av Alexandria sitter en kvinna på en parkbänk och gråter. Hon heter Norhan Sharif Mohammed, är föreståndare för AAE och befinner sig på sitt veckobesök på Alexandria Zoo. Bakom henne står stora gallerburar där en mängd katter bor. Tidigare har hon varit och hälsat på hundarna som hon upplever har det allra värst på hela djurparken. Så här blir det varje gång jag kommer hit. Jag har lagt ner så mycket tid och så mycket pengar på att försöka hjälpa de här djuren, men ingen gör något, säger hon medan tårarna forsar. Efter en stund tar hon ett djupt andetag och reser sig. Hon ska strax träffa chefen för djurparken och passera på väg dit lejonen. Alexandria Zoo har inte mindre än 25 lejon som ska samsas om väldigt små ytor. Norhan pekar mot lejonstallet där bur efter bur är uppradad. Mellan varje lejonbur finns enbart ett gallernät och i varje bur sitter en hona och en hane. I just det här stallet finns 6 burar med 5 lejonpar på rad. Burarna är inte större än cirka 10 kvadratmeter. Norhan berättar att lejonen släpps ut på baksidan av burarna men att ytan där inte är större än den där lejonen nu sitter. De har många veterinärer här, men jag tror att de bara bryr sig om antalet. Att de exempelvis har 10 björnar och 10 lejon. De bryr sig inte om djurets själ, säger Norhan. Enligt zoochefen M.M. Mekemar har djurparken hundar och katter i burar eftersom människor utifrån lämnat in dem och att zooet därefter har behållit dem. Hon verkar inte se att det finns några större problem med sin djurpark och tycker istället att besökare och AAE borde göra mer. Ni kan ta med mat till djuren om ni vill. Vi önskar också att vi kunde få donationer från Animal Aid så att vi kan göra ännu mer, säger hon. Norhan tycker inte att MM gör tillräckligt för djurens välbefinnande på djurparken, men MM slår ifrån sig varje antydan om det. Ändå vill de ha medel från AAE och dess huvudorganisation i Australien. MM tycker dock inte att djurparken är fulländad utan vill ta dit fler djur. Djuren har ett bra liv men vissa djur är ensamma, som till exempel elefanten som behöver en kompis. Jag är glad över samarbetet med Animal Aid men de är fattiga och ger oss inte mer, säger hon. Efter ett par heta diskussioner om hundarna som Norhan vill köpa men som bara kan erbjudas till överpriser lämnar hon kontoret besviken som alla de andra gångerna hon träffat MM. Hon återvänder till de 3 hundarna som sitter i en bur på 8 kvadratmeter. Där har de suttit de senaste 5 åren, för gamla för att säljas ute på marknaden men tillräckligt kärlekstörstande för att göra vilken djurvän som helst knäsvag. Det blir ett kärt återseende. Hundarna hoppar som tokiga vettvillingar mot gallret och Norhan sätter sig på huk och ömsom pussar och ömsom pratar med de maktlösa djuren. De hungrar ihjäl, säger hon, och tar fram en påse med bröd och börjar mata de överlyckliga hundarna. Norhan berättar att hon innan vintern satt upp ett skjultak över buren för att skydda hundarna från regn och hagel. Precis vid ena gallerväggen hänger en stor plasthink med vatten. Väggarna i hinken är ingrodda med gröna beläggningar och vattnet har en brungrön nyans. Jag har tagit med mig tallrikar och filtar till hundarna, säger hon. AAE har också bistått med medicin åt sjuka djur på Alexandria Zoo. Men samarbetet har egentligen enbart gått ut på att AAE gjort saker för djurparken men i gengäld inte fått någonting. Inte ens det de önskar mest. Ett trivsammare hem för djuren. Allt är fel här. Djuren måste få mer mat, rena burar och rent vatten. Chefen på djurparken kan göra allt hon vill men väljer att inget göra. Eftersom den är statligt ägd kan de bete sig hur de vill. För oss är djuren en själ, för dem är djuren en sak. De bryr sig inte om djuren dör, säger Norhan. Det enda Norhan kan fortsätta att göra är att föra djurens talan, och ett år efter att AAE invigdes har de lyckats skapa sig ett namn i den anrika egyptiska storstaden. Hoppet är det sista som lämnar medlemmarna. Gud skapade livet och därför måste vi också värna om djuren, säger Norhan. Reporter Jenny Alvind. Fakta Animal Aid. Animal Aid Egypt startades i januari 2009 i samarbete med huvudorganisationen Animal Aid Abroad Inc. i Australien. När AAE startade fanns ingen liknande organisation i Alexandria. AAE finansieras dels av huvudorganisationen i Australien men också via privata sponsorer i Egypten. Organisationen bygger dels på volontärer, två anställda veterinärer samt en veterinärassistent. AAE har en liten lägenhet med 4 rum, varav ett av rummen fungerar som operationssal och mottagningsrum där djuren rengörs och ges medicin. Förutom detta behandlar AAE också hästar och åsnor på gatan. Organisationen har haft flera samarbeten med Alexandria Zoo för att förbättra djurens levnadsvillkor inom djurparkens järngrindar. Avsnitt 12. Opinion. På Djurens Rätts opinionssida uttrycker styrelsen förbundets åsikter. I detta nummer skriver förbundsordförande Camilla Björkbom och förbundssekreterare Malte Lindstam. Vad tycker du? E-posta gärna camilla.björkbom@djurensratt.se eller malte.lindstam@djurensratt.se. Tom retorik. I vintras belystes grisarnas lidande efter djurrättsalliansens kartläggning. Nu är det utnyttjandet av minkarna som har visats upp och skapat debatt. Då, liksom nu, ställs jordbruksministern till svars och uttrycker sin bestörtning över hur det ser ut. Efter grisskandalen hänvisade ministern till de rättsvårdande myndigheterna att lösa problemet. Denna gång lovar han ökade djurskyddskontroller. Vi måste se igenom denna tomma retorik vars syfte är att ingen väsentlig förändring ska ske utan djurutnyttjandet ska fortgå. Varken avslöjandet om grisar eller det om minkar handlar om avvikande missförhållanden som kan rättas till genom polisanmälningar eller mer kontroller. Problemet är inte i första hand att de föreskrifter som finns inte följs, utan att lagen tillåter att djur utnyttjas, utsätts för lidande och dödas. Alla djur betraktas juridiskt som egendom trots att de är kännande individer. Så länge det är så kommer djurens lidande fortsätta. Djurens Rätt arbetar därför för att sprida djurrättsideologin parallellt med vårt politiska arbete för ett pälsfarmsförbud. Det skriver Malte Lindstam. Skäms Sverige. Den senaste tiden har svenska folket fått se hur minkar har det på svenska farmer. Jordbruksministern framhåller i sina uttalanden Sveriges djurskyddslagstiftning som världsledande. Ändå är pälsdjursfarmning redan förbjudet i bland annat Storbritannien, Irland, Österrike och Kroatien. Ett land som Sverige, som anser sig ta djurskyddsfrågor på allvar, borde driva på djurskyddet i EU, men istället hittar jag några riktiga lågvattenmärken för regeringens agerande internationellt under den senaste mandatperioden. Sverige försökte stoppa förbudet mot handel med sälprodukter. Förbudet infördes sedan i EU och har lett till en kraftig minskning av antalet sälar som brutalt dödas i Kanada. I juni i år var Sverige en av initiativtagarna till ett förslag om att de länder som idag bedriver illegal jakt på valar skulle få jaga val lagligt för att valjakten skulle minska. Logiken var förbluffande. Under EU-ordförandeskapet hösten 2009 drev Sverige på förhandlingarna om ett nytt djurförsöksdirektiv. Detta nya direktiv är försvagat med avseende på när alternativ måste användas. Och enskilda EU-länder kommer inte längre att få införa striktare regler än de gemensamma. Efter avslöjandena om hur svenska minkar lever har djurrättsförespråkare i 17 länder protesterat utanför svenska ambassader. Det är lätt att stämma in i kören. Shame on you, Sweden. Det skriver Camilla Björkbom. Tidningen finns också att tillgå som PDF-dokument. Nästa nummer kommer den 2 december.